Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old...
Hallå, 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 hallå där, hallå!
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med den där pigge Jonathan Mowgli Ekeliv ni just hörde i Stockholm och mig, Per Bjurman, betydligt mindre pigg i Las Vegas där klockan är 09.42 i detta nu, och 09.42 i Las Vegas, det är very, very early det... i Las Vegas. Det är en tid på dygnet när ingenting ska vara vaket här. Inga djur, inga människor. Så att samma studs i steget får ni inte höra och se från mig, men vi ska ändå försöka genomföra avsnitt nummer 247 här nu.
Ja, ja precis. Jag måste få använda uttrycket, för det är alltså bagarväckning monumentale på riktigt nu alltså. 09.42 i Las Vegas, det är tidigt, det är tidigt. Jag förstår om du är sliten alltså.
Du har sett filmen Casino kanske. Nu har de med något möte på countryklubben när de ska få pris, och då är klockan ändå 5-6 på eftermiddagen.
Ja, just
det. De inleder med att säga I know it's a little early for Las Vegas.
Ja, precis. Och det här är ändå 8 timmar tidigare ungefär. Så jag förstår. Mm. Jag har ju varit där själv också och vet hur det går till. Så att, ja. Men vi ska väl ändå riva av ett avsnitt här. Vi har ganska mycket att gå igenom. Det har varit ett Erik Karlsson-kontrakt. Inte minst den senaste vi snackades vid. Men du är ju Las Vegas på grund av att det har varit awards-gala här om natten bara.
Yes. Ja, det var ju igår då. Mm. Som... ja, NHL hade sin årliga baluns här på Mandalay Bay. Där vi inte har varit förut, var nu. Och ja, som sagt, det delades ut de individuella priserna. Nu här på morgonen så sitter jag väl bara och väntar på att jag ska få skäll. nu har väl våra röster lagts ut, tror jag, så alla kan undersöka dem.
Just det, nu och kan du inte gömma dig bakom längre, utan nu är det transparent här. Bjurman har röstat exakt i varenda kategori.
Precis. Det har ju visat sig att någon hade Marcus Pettersson i Pittsburgh före Heiskanen i Calder-omröstning.
Ja, just det. Det är inte så populärt förstås. Nej,
kanske inte så lätt att förklara heller för den som gjorde det.
Precis, och Marcus Foligno fick massa röster i Selke Trophy till exempel.
Ja, det är inte mitt fel.
Nej, det är inte ditt fel.
Ja, hur som helst. Det var ju en osedvanligt lyckad gala, tyckte jag. Världen var faktiskt lite rolig och underhållande. Ja. Det brukar de inte, det brukar vara riktigt dålig show, tycker jag.
Precis, det brukar vara lite som idrottsgalan eller fotbollsgalan här hemma. Det är liksom nästan en pina att ta sig igenom de där 2 timmarna. Men man gör det bara för att det är då, ja, det ingår på något vis att se det. Men det här, jag håller med dig, det var Keenan Thompson som han hette, världen där, var ju, han var ju bra. Och han liksom, det var rätt träffsäkra skämt om liksom NHL och inte bara random, utan det var ju... Jag menar, han satt ju mitt lag på plats till exempel ordentligt.
Ja, och de blev ju... Det var ju så roligt sen han skämtade om Tampa. Där satt de på rad. Hedman, Vasilevski och Cooper. Ja. Och Kucherov. Ja. Och framförallt Vasilevski såg inte det minsta road ut. Han såg ut sådär kränkt som bara en Tampa-spelare kan göra.
Ja, jag vet. Han liksom personifierar oss lätt kränkta Tampa-fans. Vi sitter ju och skruvar oss på oss istället för att småle och tycka att det är lite roligt. Liksom. När folk driver med oss. Nej, vi tar det personligt och... Det var lite
först så pratade de om rekord för grundserien. Men sen var det tangerat rekord i slutspelet också. Det går ju inte att förlora mer än 4 i rad. Så det var ett tangerat rekord.
Så att är vi inte historiskt bra, då kan man åtminstone vara historiskt dåliga. Liksom.
Ja.
Men det var lite kul också att Nick Foligno, Columbus-kaptenen, sitter precis bakom Cooper också och ser hela liksom reaktionerna från Tampa. Och han bara gapskratta. Han var ju med på Columbus-sidan. Liksom. Han tyckte det var fantastiskt.
Ja, ja, det är klart. Och då ser det i dig.
Ja, alltså jag kan inte säga att jag satt och gapskrattade i alla fall.
Nej. Men förlorar man på det där sättet, då ska man ju bli driven.
Ja, det ska man ha. Det går inte att försvara. Det är klart vi ska ha skit.
Ja, ja, men i övrigt då så var väl lite tröst kanske för Tampa-ianer att de tyngsta priserna gick till Tampa. Vessina, Hart och Ted Lindsay.
Precis.
Det var ingen ny Norris för Victor, men det var väl inte väntat. Det var ju väntat att Giordano skulle vinna det.
Ja, precis. Ja, det som jag reagerar på i många priskategorier, till exempel Hart som i Kurt vann, alltså Most Valuable Player, var ju att vi trodde ju att Kurt skulle vinna, men att han skulle vinna såklart. Alltså han fick ju 164 röster som nummer ett, medan Conor McDavid som kom tvåa, han fick 3 röster som nummer ett. Så det var ju en total kross. Och samma sak med Vasilevski som fick, där är det ju general manager som röstade, men 28 av 31 general manager satte Vasilevski etta.
Ja.
Men det var liknande till exempel Norris, det var ju Giordano totalt överlägsen också, hur många hundratals röster, medan tvåan var typ John Carlson som inte ens blev nominerad på 3 etta röster. Så att det var väldigt tydliga resultat i slutändan ändå, trots att vi har suttit och spekulerat här.
Ja. Så var det ju lite svenska framgångar då. Elias Pettersson vann Calder Trophy överlägset. Det var ju också väldigt väntat. Men icke desto mindre kul att se. Det var ju starten på vad jag tror blir en lång parad av prishämtningar för hans del.
Precis, och han gjorde dessutom bra uppe på scenen, måste jag säga.
Ja.
Ett bra tal och dessutom väldigt classy att börja med liksom, att ta tillfället i akt att hedra Jason Botchford, som vi har pratat om i podden tidigare, som tyvärr gick bort tidigare i vår.
Ja, nej, det var fint. Och han sa själv att han var så nervös att benen skakade, men det märktes ju inte alls.
Nej, han har anlag för att gå upp på andra scenen igen, både av hockeymässiga skäl och talmässiga, om man kan säga så.
Mm. Ja, han kommer ju att återvända för att hämta Hart, Art Ross, Ted Lindsay, Selke, Norris.
Allt möjligt, Anton Norris och Vessin också, det är lika bra.
Ja. Ja.
Jack Adams efter karriären.
General Manager of the Year.
Ja, han ska allt.
Ja. Nej, det kanske han inte ska, men återvända kommer han att göra.
Det kommer han garanterat göra. Vi måste ju nämna Robbie Lehner också.
Det måste ju verkligen, för det var ju en av kvällens absoluta höjdpunkter när han vann sin Masterton och höll ett väldigt emotionellt tal, vilket han ju kom in på anledningen till att han fick den här Masterton. Det är ju för att han har varit väldigt öppen och modigt öppen om sin kamp mot missbruk och psykisk ohälsa.
Ja,
precis. Och det kom han ju själv in på i sitt tal då, där han sa att han bland annat gjorde starkt intryck med raderna... Förlåt, nu har jag fått en morot i 30.
Det är tidigt, som sagt.
Ja, det är tidigt. Det var powerful words, som sa, när han konstaterade att jag lider av mental ohälsa, men det betyder inte att jag är mentalt svag.
Ja, exakt. Det känns som att det liksom gick ett sus genom publiken nästan han sa det.
Ja, det var väldigt starkt sen på presskonferensen. Han pratade mycket om det här och stigman kring det här som han vill hjälpa till att få bort. Han vill hjälpa andra att kunna ta de här stegen. Ja. Men pratade också om att han vet vilken risk det var att gå ut med det här på så många olika sätt, bland annat i kontraktsförhandlingar som han står nu inför då. Att han vet att motparterna räknar in det här och kan, vi vet inte om de törs lita på honom.
Nej, precis. Men samtidigt sa han på scenen att han berömde Islanders och Barry Trotz och Lou Lamoriello specifikt för att de har sett människan före hockeyspelaren i den förra förhandlingen som gjorde att han fick chansen i New York Islanders. Så.
Och den tog han.
Det får man säga att han tog.
Fint ögonblick med Robin. Man önskar honom verkligen all lycka.
Absolut. Ja.
I övrigt, jag vet inte, det var väl inga skrällar, sensationer någonstans egentligen.
Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Nej, det var inte mycket som överraskade så. Det är kanske typ Ryan O'Reilly att han bröt Patrice Bergeron-sviten, att det faktiskt var en ny karaktär som fick det där priset. Men någon skräll kanske man inte kan kalla det, men ändå lite i ögonfallande.
Ja, jo. Och Don Sweeney var väl inte heller 100. Jag tyckte det var väldigt svårt att tippa general manager-priset där. Så de var väl välförtjänta allihopa nu.
Ja, precis. Och just i och med att man utgår från grundserien då också. Kändes det inte helt givet att han skulle vinna. Men Sweeney höll också ett bra tal, tycker jag, på scen. Så att det var mycket som var bra under den här galan. Man är positivt överraskad. Jag skulle nästan sträcka mig till 4+.
Ja då, det tycker jag gott du kan göra. Ja, och i övrigt så finns det inte mycket att berätta. Det gick dåligt som fan en kväll vid borden, och sen gick det bra en annan. Och igår så höll jag mig i huvudsak borta från allt spelande. Djävulens grepp. Han fick inte tag i mig.
Nej, det är ju bra i alla fall. Men jag såg i bloggen att fru Fortuna varit på din sida i alla fall andra natten där.
Ja, till slut. Vill hon dansa?
Ja, då vill hon dansa med Bjure.
Du, det ville hon med Erik Karlsson några dagar innan också. Titta vilken bra övergång där.
Ja, det är nu är vi uppe i 5+.
För att alla skriver ett kontrakt blir kvar i San Jose. Och det var inget dåligt kontrakt. Det överlöper på 8 år och ger i snitt drygt 11 miljoner dollar.
Ja, 11,5, ja precis. Han blir ju bäst betalda back. Han slår ju faktiskt Drew Doughtys tidigare rekordnotering här. Och han blir dessutom bäst betalda svensk, kan vi understryka också, ganska med bred marginal före Henke Lundqvist.
Ja, han är väl den bäst betalda svensken under hela lönetaks-eran.
Ja, precis. Den första över 10 miljoner.
Ja.
Ja. Men, och visst, jag tycker nog ändå att det här, alltså det var ju, det ju, känns ju bra för båda parter här. Det finns ju lite att diskutera kring, men generellt så tycker jag det känns bra. Lite tråkigt däremot tycker jag att den här Erik Karlsson-soppan tar slut redan nu. Den var ju utdragen i fjol, men det var ändå underhållande. Sommaren lång, tycker jag. Och det hade ju varit kul att se en blockbuster vid första juli när han tar ett oväntat val. Eller sådär. Men, och jag som hade lite tampa förhoppningar dessutom rent subjektivt här. Men generellt sett så han fick ett rejält med pengar, och jag menar, vem vill lämna Silicon Valley liksom?
Nej, ja, nej, det är ju desto roligare för honom. Jag tror inte han var lika road av tanken på en sån här oviss sommar.
Nej, det är klart.
Mm. Och ja, det finns ju ändå de som tycker att det är på tok för långt och för mycket pengar, att det här kommer att bli stora problem för San Jose i framtiden. För man tror ju att Eriks hälsoproblem inte ska lösas då, men om de gör det, vilket det borde, han har ju opererats ju ändå och fått hjälp med trasslande ljumskar.
Precis, och det är Shark som har behandlat honom, och de tycker ju, de skriver inte det här kontraktet om de inte tror att han kommer återhämta sig, så att säga.
Ja, precis. Och de behövde inte så hemskt mycket för att se vad en frisk och hel Erik bidrar med. Det lilla smakprovet, i princip sa ju DeBoer att han hade honom bara i 100% skick i 6 veckor. Ja, ja. Men under de 6 veckorna hann de ju se att Erik kan vara pjäsen som bryter förbannelsen och ser till att de får sin första Stanley Cup.
Precis, för det var ju där i december när han var hel och frisk och hela laget liksom gick på 100%, och då var de ju bäst i ligan och tog ju mest poäng under december månad. Och spelar en otrolig hockey, och trots rätt mycket skadeproblem under slutspelet, inte bara på Erik Karlsson, alltså det snackas om att till slut kunde han ju inte gå på några procent alls, men han gick ju på typ 70% under slutspelet, sägs det ju. I alla fall hur längre det gick. Och trots det så var de bara 2 matcher från att slå ut mästarna St. Louis. Och de gick till konferensfinal. Så att ett friskt San Jose tycker jag ändå har ett fönster här på 2-3 år till åtminstone. När de är riktigt slagkraftiga. Även om det kan bli så att det här innebär att typ Joe Pavelski inte får plats under löntaket. Så att det här i sin tur innebär ju, markerar ju lite grann någonting i San Joses historia. De har gått vidare från Marlowe för några år sedan. Nu är det väldigt mycket som talar för att Pavelski inte får plats heller. Om han vill ha ett marknadsmässigt kontrakt. Han måste ju gå med på en rejäl paycut annars.
Ja, nej. Det är markering nu. Man vet ju inte med Thornton heller.
Nej, precis. Där, han har i alla fall uttryckt att det är inget snack om att han ska fortsätta spela. Han har sagt att...
Ja, 5 år till.
Fem år till, ja, precis. Ja, sen kanske vi tar 5 år till efter det. Jag vet inte vad jag ska göra annars. Jag kommer spela hockey. Jag är bra.
Jaromir Thornton, som man kallar honom.
Ja, just det. Exakt. Som ju har stor del i att många väljer att stanna, har vi ju märkt också. Han är ju liksom lagpappa, en trivselfaktor i klubben. Som åker och hämtar nyförvärmet på flygplatsen och får in dem i gänget direkt. Det är ju liksom familjärt, som du har varit inne på många gånger. Det är så många som trivs där, och vi har sett så jättemånga som förlänger. Den här kåren, förutom Pavelski och Thornton, även Burns och Vlasic förstås, och Couture och sådär, de väljer ju att förlänga sina kontrakt. Evander Kane, han kunde blivit UFA förra sommaren efter att bara varit några månader i klubben när de tradade till sig honom från Buffalo. Han vill inte ut på UFA-marknaden. Han vill skriva nytt kontrakt med San Jose. Jag trivs kanon här, tänkte han. Så att, och samma sak med Erik Karlsson.
Ja, nu blev det svårt att få en syn i väder igen. Entusiastisk i Jonathan Jekyll.
Ja.
En som efter det här inte heller har så stora förutsättningar att få stanna är väl Gustav Nyqvist.
Nej, precis.
Det blir för ont om pengar där under taket.
Ja, precis. För den som de måste... De har alltså, har de 8 forwards under kontrakt, tror jag. De har ungefär 15 miljoner i cap space. Och vi får se vad den där summan landar på egentligen. För att de hotar ju med... Eller, det ryktas ju om att... löntaket kommer vara lite lägre än förväntat. Inte 83 miljoner som klubbarna har förväntat sig och liksom haft som kalkyl, utan det kanske blir under 82 miljoner.
Ja, då blir det svettigt för många.
Ja, precis. Många klubbar verkligen. Alltså Tampa, Toronto, San Jose inte minst i det här fallet då. För att vi ska ju komma ihåg att förutom Pavelski och Nyqvist som vi har nämnt nu, så den som kanske förtjänar det allra största lönelyftet, det är ju Timo Meier. 30 mål säsong. Den unga, nya liksom stjärnpotentiella superforwarden de har. Jag menar, om Evander Kane gör 30 mål och ska 7 miljoner dollar, då ska väl Timo Meier ha minst detsamma. Och då försvinner ju halva det där löneutrymmet. Och då har de fortfarande bara 9 forwards under kontrakt. Så att Det blir tight där för San Jose. Men jag tycker man ska prioritera naturligtvis Mayer och ge han det han vill ha. För han är otroligt viktig för deras framtid.
Ja, men vi vet i alla fall att Erik blir i San Jose länge.
Ja, precis. Och den där backsidan som sagt, den var ju, när de gick på 100% så var de ju så där fruktansvärt bra som vi trodde. Burns, Vlasic och Karlsson. Så att de kommer ju hålla ihop ett bra tag till nu. Sen ska jag bara nämna att det kommer ju bli en så här Los Angeles Kings situation för dem om 5 år. Det är bara att slå fast. Då är Burns 39, Vlasic 37, Karlsson närmar sig 35, Couture 35 års åldern. Men alla har fortfarande lika skyhöga kontrakt.
Så att, men om de har tagit 2 Stanley Cup vid det laget så har det ju varit värt.
Ja,
det är så man får lov att se det.
Precis, och det har de ju verkligen potential att göra. Jag menar, det hade varit dummare av Doug Wilson att inte skriva det här kontraktet med Erik Karlsson. Nu har han verkligen satt upp sitt lag här att äntligen bryta den här torkan och vinna. Så jag tycker det är rätt. Mm. Det hade varit dumt att inte göra det här.
Precis. Ja, unge vän, nu går vi vidare.
Ja.
Det har ju hänt mer. Både Doug Wilson och han i Winnipeg.
Troba. Cheval Dayoff, ja.
Ja, Troba blir general
manager. Ja, det blir konstigt.
Båda två har ju i intervjuer sagt att de har inte sett på maken till aktivitet på trademarknaden. Det surras oavbrutet.
Ja, det är ju spännande tycker vi.
Ja, det kommer hända väldigt mycket innan helgen här. Och under helgen på draften och så.
Ja, och veckan som leder fram till 1 juli, det kanske bara fortsätter. Eskalera, vem vet.
Ja, det har ju redan hänt då mycket. Du sa ju namnet Jacob Trouba.
Ja.
Han har New York Rangers lyckats lägga rabarber på. Och tycker jag och de flesta med mig rånat Winnipeg.
Ja.
I andra riktningen skickar de Neil Pionk plus det första val de fick för Kevin Hayes.
Ja.
Och Pionk har ju gott anseende här och där, men har ju varit bedrövlig i Rangers.
Precis, han hade en alldeles för stor roll. I och med rebuilden så har de inte haft så mycket annat att sätta upp där i de stora minuterna. Och han har ju inte klarat av det. Han har ju varit kaos i defensiv zonen när han har varit inne på isen.
Mm.
Men så det här innebär i praktiken att Winnipeg fick Neil Pionk och 26 matcher med Kevin Hayes för Jacob Trouba. En 25-årig högerfattad tvåvägsback som gjorde 50 poäng den här säsongen. Det är ju ett skämt.
Ja, men väldigt bra för Rangers.
Absolut.
Som speedar upp sin rebuild med en 25-åring som, jag vet inte om han hela riktigt har levt upp till sitt potential än, men det finns stor potential.
Ja, det är ju en back för första paret i princip alla lag i alla fall. Så att det är ju jättespännande för Rangers som ju, som du säger, som verkligen har speedat på sin rebuild så det börjar se riktigt bra ut nu. Jag menar, de får ju Kakko här om några dagar, förmodligen, om det inte blir Jack Hughes. Det kommer lite ryssare över från KHL, inte minst Igor Shestjorkin, målvakten som redan är en superstjärna där borta och som nu ska utmana Georgiev och Henke. Och förutom Trouba på backsidan så har de ju lyckats knyta till sig college-sensationen Adam Fox som förväntas gå rakt in i laget och prestera direkt. Så att det är liksom...
Och så kan, finns det fortfarande rykten om att de är ute efter Panarin.
Ja, precis. Så helt plötsligt så... Det kommer bli superspännande för dig att sitta på pressläktaren i Garden igen, helt plötsligt.
Ja, de borde kunna utmana om en slutspelsplats i alla fall, om allt det här går till.
Ja, men så här, ungt, spännande, roligt, underhållande lag. Tror jag att de kommer ställa på isen redan från och med i höst.
Ja.
Så att det är kanon. Som sagt, då, för vi ska nämna också i Winnipegs fall att det pratas ju lite grann om att de var lite bakbundna. Att det var svårare att trada Trouba än vad man tror på grund av Trouba själv. För att han är ju RFA den här sommaren. Nästa år så blir han UFA. Och han vill verkligen bestämma sitt öde själv. Så han hotar med att nej, då tar jag det här till skiljedomstol så får de avgöra ett ettårskontrakt till mig. Och sen blir jag UFA och väljer vilken klubb jag vill. Och när andra klubbar som var intresserade av att träda till sig Trouba fick höra det. Ja, då blev ju inte värdet så högt. För då kanske det bara blir en rental på ett år. Liksom. Så att, och dessutom har Trouba sagt att nej, stanna i Kanada var inte ett alternativ. Toronto var ju till exempel intresserade, Winnipeg naturligtvis med att förlänga, men Trouba vill flytta till USA. Hans fästmö pluggar till läkare och han har sagt att hennes karriär är lika viktig som min och det krånglar till det enormt mycket att spela här i Kanada medan hon håller till i USA, så att jag ska spela i USA och gärna i New York. Det var bäst för paret Trouba så att säga. Och därför så var det faktiskt inte så mycket alternativ för Winnipeg att lösa det här, utan det här tyckte de var den bästa dealen de kunde hitta.
Ja.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du är på humör så här innan midsommar.
Ja, visst är det. 18.30 kvällen innan dagen för dagen, höll jag på att säga. Jag är i superform. Mm.
Jobbar du också?
Nej, inte idag. Nej, inte idag.
Men över midsommar jobbar du?
Nej, jag jobbar faktiskt över midsommar.
Du är chef då?
Då är jag faktiskt chef. Men det händer ju inte så mycket då, så att, det ska nog gå bra.
Ja, det är flera lag som har varit, eller ett lag har ju framförallt varit väldigt aktivt, och det är ju Philadelphia.
Ja, oj.
Redan förra veckan pratade vi väl om att de hade gjort traden Godas, skicka Godas till Washington i utbyte mot Niskanen. Nu har det hänt ännu mer.
Ja, precis. De bara fortsätter Chuck Fletcher där, som ju uppenbart går all in. De ska vinna nu. De ska börja accelerera Philadelphia. De är trötta på Ron Hextells tålamod. Nu ska Philadelphia vara en contender. Så är det.
Ja, nu är Paul Holmgren med i bilden igen.
Precis. Han är ju faktiskt kvar i klubben och har ju team president liksom. Så att han är med där och uppmuntrar Fletcher att göra stora trader. Och nu, jag menar, det var Matt Niskanen, 32-årig defensiv rutinerad back förra veckan. Nu var det en 32-årig högerfattad back från San Jose som ju tradar bort Justin Braun direkt efter Erik Karlsson-kontraktet blev av. Och han hamnar alltså i Philadelphia.
Ja, och så skrev de ett saftigt kontrakt med Kevin Hayes också.
Ja, känns som att de flesta tycker att det var minst 1 miljon för mycket. Men det var väl deras, han är ju i praktiken UFA, även om Philadelphia tradar till sig förhandlingsrättigheterna inför 1 juli. Men ja, skulle man vinna den budgivningen så var man tvungen att betala så här mycket. Och det är mycket för Hayes, som ju visserligen gjorde poängrekord i fjol, 55 poäng. Och Vigneault har haft honom tidigare och sådär. Men 7 miljoner för honom, det är... Men det är väl de siffrorna man kanske får börja vänja sig vid. Jag menar, lönetaket kommer inte höjas i år speciellt mycket. Men över tid här så kommer det öka ganska drastiskt, tror jag. När nya tv-avtalet är på plats och sådär.
Ja.
Och bara nämna det, deras topp 6 nu. Då ska vi kunna köra med Giroux, Couturier, Konechny, Jameson Rimstack, Kevin Hayes och Jacob Voracek. Det är inte så dåligt.
Nej.
Och så Nolan Patrick och Oskar Lindblom därutöver och så vidare. Det är bra.
Det skulle vara kul om jag i Philadelphia får gärna bli bra igen, tycker jag.
Ja, ja, det håller jag med om. Det är kul när de är lite, när de är så här aktiva också och gör lite High Chaparral trader hit och dit. Det är, ja, ju, det är ju så typiskt Flyers.
Ja, mer då?
Ja, 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 men vi har ju lite svenska, andra svenskar förutom Karlsson som har kritat på här i veckan. Carl Hagelin till exempel.
Krita på?
Krita på, vet du.
Som har skrivit nya kontrakt. Ja, Carl Hagelin blir kvar i Washington i 4 år.
Ja.
Och ja, det är inte förvånande. Han är ju en spelare som ja, inte bara, han är ju en nyttig spelare för alla, men han är också en, de blev ju oerhört förtjusta honom som person direkt han kom till Washington. Det brukar alla bli. Han är en speciell karaktär, den gode Carl.
Ja, precis. Han är, jag kommer ihåg i Pittsburgh så när han har lämnat där, så jag får med att Malkin uttryckte sig om att det var en av hans favoritlagkamrater genom tiderna.
Liksom. Ja.
Och vi såg ju hur lagkamraterna uttalade sig om honom i Washington också. Det var inte bara svenskarna, Bäckström och sådär, när du intervjuade honom om Hagelin, utan det var ju Ovechkin och sådär också som älskade att spela med Hagge. För att han är ju, det är som du säger, han är en uppoffrande spelare som är, älskar att göra skitjobbet och som är så snabb fortfarande.
Ja.
Men jag tror så här att innan Washington traden så var det en väldigt misslyckad säsong för Hagelin. Han gjorde bara ett mål första under hösten i Pittsburgh och de bestämde sig för att skicka vägen. Kanske lite dumdristigt av dem, men de ville ruska om i laget i alla fall.
Du sa kanske.
Kanske, ja, det är mitt favorituttryck, kanske. Kanske det. Och sen LA Kings, där gjorde han ju bara ett mål på också på så här 20 matcher typ. Så att,
ja, men där gick han ju och var skadad mest hela tiden.
Ja, precis. Och de höll ju till i botten, så att det var ingen som gjorde mål där. De gjorde ju näst minst mål hela ligan ändå.
Han ska vara i östra konferensen.
Ja, precis. Han ska vara i en contender.
Ja.
Det fick ju Pittsburgh bittert erfaren att de skulle haft kvar den. De ville ju faktiskt trada till sig honom från tillbaka från Los Angeles där, samtidigt som Washington gjorde det. Men då blev de ju stoppade, för de hade ju behållit lön i den förra traden. Och då får man inte trada tillbaka samma kontrakt.
Aha, jag såg det. Mm. Okej. Okay. Ja. Nu får vi rappa på, Jonathan, för jag ska checka ut här från hotellet.
Oj, oj, oj.
Inom mindre än en timme, och jag måste packa och duscha och grejer.
Oj, oj, oj. Ja, men Edler får vi nämna också. Han skrev på precis innan vi började spela in.
Ja, okej. Okay. Det missade jag.
Ja, det var precis. Det var väl innan du hade vaknat, tror jag.
Ja.
Jag har ju precis rafsat upp dig från sängen. 6 miljoner dollar per säsong faktiskt för i 2 år.
Ja.
Och det är ganska skapligt med pengar.
Verkligen.
Verkligen. Och här tror jag de kom till en kompromiss. För att...
Ja, jag hörde länge att det var klart att han skulle bli tradad någonstans.
Ja, precis, att han skulle... Ja,
eller skulle gå ut på fria marknaden.
Ja,
just det.
Precis. Trots att ju Edles uppenbart ville stanna i Vancouver. Det var därför han nekade en trade, använde sin no-trade-klausul vid deadline och inte ville bli bortbytt. För han så gärna vill stanna i Vancouver, han är så rotad där. Men problemet här hade ju att göra med expansionsdraften som är 2021 om 2 år. Där vill ju Edler vara skyddad. Och lön över tid och sådär. Så Edler verkar väl ha haft ett 4-5-årskontrakt. Men nu kommer han fram till en kompromiss. Han får bara 2-årskontrakt, det vill säga kontraktet går ut precis innan expansionsdraften. Så Vancouver behöver inte skydda honom. Men han fick rejält med pengar istället. 6 miljoner dollar per säsong. Så att han är nöjd med det åtminstone. Och just det där säsongen 2021 när det är Seattles expansionsdraft som ställer till det för många lag. För Vancouvers del är det till exempel samma år som Elias Pettersson ska ha nytt kontrakt, och då behöver de ha löneutrymme. Så att,
ja, ja. Hörde du, till helgen är det ju draft också i just Vancouver.
Ja, precis.
Och jag ska inte dit, vi har inga toppsvensk namn i år, ingen som kommer att gå topp 10 i alla fall.
Ja, kanske, vi får se. Vi får se utifrån vad jag tippar den.
Ja. Men ingen topp 3 då i alla fall.
Nej, verkligen, det är inte som vi har vant oss de senaste åren att... Som i fjol till exempel när vi hade ettan.
Ja, och jag ska inte dit, utan när vi är klara här så ska jag åka på minisemester i Palm Springs.
Det låter inte dumt.
Lägga mig vid poolen. Ja. Medan du ska sitta uppe och febra. Jag ska ändå se draften på följaren såklart. Ja. Men jag ska inte vara där. Och du ska följa med en större intresse. Draften är inte riktigt mitt huvudnummer. Det är många som tycker att... Jag känner ju många här som tycker att det är roligast av allt.
Och det är julafton.
Jag är inte riktigt. Jag får inte aldrig riktig feeling för det. Jag är mer intresserad av den färdiga produkten. När det är dags att spela NHL, då blir jag intresserad.
Ja, precis. Exakt. Och det är liksom många andra fans till andra lag. De zonar ut lite när deras klubb åkte ur slutspelet. Medan det är då du lever upp som bäst. I Stanley Cup-finalen. Ja. När vissa andra liksom har checkat ut. Så att du har huvudet på plats här och nu. Medan draften är ju lite mer framtid. Men jag tycker ju naturligtvis att det är intressant.
Ja, och du har gjort en liten mock draft här. Så du får gå igenom rätt så fort. Du kan inte sitta och babbla om alla namn.
Nej, men jag tar de 10. Jag kör inte 31 här som jag skulle kunna göra. Men jag nöjer mig med 10. Topp 10 helt enkelt. Och sen säger vi då helt enkelt att... New Jersey går upp på scenen och Ray Shero säger att I want to thank Vancouver Canucks for the hospitality and congratulate the St. Louis Blues for the Stanley Cup. With the first overall pick from USN TDP, the New Jersey Devils are proud to select Jack Hughes.
Mm.
Jag tror ändå att han går rätta. Det står ju naturligtvis mellan Kak och han, och det vet vi om. Men mycket ska till om inte Jack Hughes går rätta. Han är ändå amerikan, han har swagger, han är liksom face of the franchise kompatibel. Och det är svårt för ett amerikanskt lag att tacka nej till de möjligheterna. Så att han kommer gå etta.
Ja, och då sitter Rangers bara och väntar på det beskedet. Och så tar de den som New Jersey inte tog.
Precis, det blir nog inte så utdraget andra valet. Utan de går upp direkt och säger bara ja, Kapo Kakko från TPS Åbo helt enkelt. Och förmodligen är han mer NHL-redo än Jusen då, ska man säga. Vi såg ju i VM hur otroligt bra Kakko redan är. Och liksom han som 18-åring, han slog ju rekord i finska ligan, mest antal mål där, 22, mer än Alexander Barkov till exempel, och mer än Patrick Laine med motsvarande ålder. Så det här är ju en superstjärna.
Ska du prata så här om varje val, då får du göra en monolog av det här. Då måste jag tacka för mig.
Oj då. Ja, jag har mycket att säga om de här spelarna.
Ja, men då får vi göra så.
Vi gör en
då får du avsluta den här podden med att Jonathan Ekeliv håller monolog och jag tackar för mig.
Ja, jag ordbajsar vidare här om mina prospects här och sen så släpper vi iväg Per Bjurman på semester.
Ja, ha det så bra så hörs vi. Säg bara tack och adjö för idag.
Ja.
Hej hej!
Hej! Ja, men då fortsätter jag helt enkelt på egen hand här. Får se hur det blir. Val 3-10 fortsättningen på den här mockdraften. Och mockdraft innebär alltså att vilka jag tror att lagen kommer välja. Inte nödvändigtvis hur jag skulle valt själv, utan vilka jag tror liksom respektive klubb kommer ta. Men vi tar val nummer 3 då. 1 gick Hughes, 2 Kakko, 3 Chicago Blackhawks. Där säger jag att de tar Alex Turcotte, local boy. Han är född i Chicago faktiskt och har sagt att det vore en dröm om Blackhawks väljer honom. Och det tror jag faktiskt att de gör. Alltså, var kommer han ifrån då, Turcotte, förutom att han är från Chicago? Jo, han har ju spelat då i, precis som Jack Hughes, det här USNTDP, US National Development Program. Vad är det för något egentligen? Jo, det är ju ett lag, ett U18-lag som är sanktionerat av USAs hockeyförbund för att de handplockar helt enkelt de bästa talangerna. Samlar dem i en liten förort i Detroit där de har fantastiska faciliteter, en jättefin arena. Perfekta möjligheter för att träna och utvecklas som spelare. Och det är praktiken deras U18-landslag kan man säga. Så att det är de som representerar dem här i Sverige nyligen när det var U18-VM till exempel. Juso och Turcotte var ju där. Och Turcotte, vad är det för spelare? Jo, det är en tvåvägscenter. Jämförs med just Jonathan Toews, att han skulle kunna vara en arvtagare till honom på sikt i Chicago. Bra på det mesta och framförallt en ruggig vinnarskalle. Jag tror att de väljer sin local boy här i Chicago och tar honom. Val nummer 4. Då säger jag, det är ju alltså Colorado Avalanche då. Och då säger jag att de kanske egentligen inte är ute efter en back när de redan har Cale Makar och Sam Girardi och så vidare. Unga backar i laget. Men jag tror att de kan inte passa upp på kanske den här draftens tredje bästa spelare bakom Kakko och Hughes. Det vill säga Bowen Byram från Kanada. Första kanadensaren som blev vald i så fall. Och han tillhör ju då Vancouver Giants, så jag tror han kommer få lite extra jubel när det är draft i Vancouver. Han är ju ändå en British Columbia-son och spelar i det juniorlaget VHL där Vancouver Giants, där han fullständigt öst in poäng. Han gjorde 26 poäng på 22 matcher i VHL-slutspelet, den kanadensiska juniorligan Western Hockey League. Och det har aldrig hänt att en back har vunnit poängligan i VHL-slutspelet. Det gjorde Bowen Byram, så att det är en otroligt skicklig offensiv back, har mycket swagger, det är liksom en, här har vi, snackar vi självförtroende. Och många tror att han är snart NHL-redo också, så att Colorado i så fall skulle kunna ställa upp med både Byram och Cale Makar. Alltså snacka om fint. Han är dessutom vänsterfattad medan Makar är högerfattad. Så det, jag tycker ändå att det vore fint. Även om det snackas om att Colorado snarare skulle vilja drafta en andra center, ny andra center bakom Nathan MacKinnon. Femte valet. Här kommer min lilla reach. Los Angeles Kings. En liten skräll vem jag väljer här. Det här som jag kommer ta nu är nödvändigtvis inte den femte bästa spelaren i draften. Och jag tror egentligen att om Bowen Byram fortfarande skulle vara tillgänglig vid det här valet så skulle Kings verkligen vilja ha honom. En ny Drew Doughty liksom. Men han är inte tillgänglig här i min mock draft, så då blir det en annan kanadensare. Center Dylan Cousins. Också från västra Kanada. Han kommer faktiskt från Yukon. Och vad är det för någonting? Jo, det är en delstat som gränsar till Alaska i väst. Och i norr, till norra ishavet. Det är så extremt högt norrut och det har aldrig hänt i modern NHL-historia att en NHL-spelare har härstammat därifrån. Men det är Dylan Cousins. Och så här är ju grejen med Los Angeles Kings. Vi vet ju att de är långsamma och gamla och dåliga på att göra mål. Så ser deras situation ut. Näst minst antal mål i ligan. En trött Ilja Kovalchuk ska bära offensiven ihop med Kopitar och så vidare. Här är grejen med Dylan Cousins att visst, han är så otroligt snabb. Han är en av draftens absolut snabbaste spelare, otrolig skridskåkare, men han är ingen sån här liten speedkula, utan han är 1,90. Har potential att bli ett riktigt kraftpaket. Han är ganska gänglig än så länge, men får lägga på sig lite muskler så är det liksom speed, skill och power där alltså. Kan spela både center och ytterforward och är ju en shoot first kill också. Han är en spelare som vill skjuta snarare än att passa. Öst in poäng i Western Hockey League, han spelar i Lethbridge Hurricanes. Men som sagt, kanske ändå lite reach som det kallas, att han väljs lite för tidigt här vid val nummer 5. Men det känns som att han passar in i Los Angeles nya kravbild. De vill bli snabbare och här har de en fantastisk riskåkare. Så jag säger Dylan Cousins till Los Angeles Kings som nummer 5. Nummer 6. Detroit Red Wings. Vem ska de ta då? Jo, alltså jag bara ser framför mig att de ska ta någon från USNDTB, de också, en från det här utvecklingslaget. USAs U18-landslag i princip då, i och med att de håller till i Detroit. De har ju fantastiskt möjlighet att borde ha järnkoll på de här spelarna. Och det kommer vara jättemånga spelare från det här USA-landslaget som kommer gå tidigt i draften. Och den som Detroit väljer, det är en center slash ytterforward. Spelat med Jack Hughes här under säsongen. Trevor Zegras. Som kanske är den här draftens bästa playmaker, i alla fall renodlade playmaker. Otroligt underhållande spelare, sevärd spelare. Och som har ögonen i nacken på riktigt. För annars kan man inte förklara hans spinorama back and flip mackor som han lägger. Det är sjuka grejer han håller på med. Och det är en fantastisk, som sagt, playmaker. Om Dylan Cousins är shoot first så är Trevor Zegras pass first. Och jag tror att han är lite för bra för att Detroit ska passa upp på honom här. Och de lär ha järnkoll på honom också, det tror jag. Så att jag säger Trevor Zegras till Detroit. Och så har vi då val nummer 7. Och här kommer kanske en liten skräll också. Trots att det kanske inte borde vara det. Men jag säger ändå att Buffalo Sabres också tar en spelare från USNTDP. Och de väljer draftens kanske bästa renodlade målskytt. Cole Caulfield. Som ju... han gör så mycket mål så det finns inte. Här i U18-VM i Sverige gjorde han alltså 14 mål på 7 matcher. I USNTDP. Under säsongen på... var det 60-någonting matcher, så gjorde han 72 mål. 72 mål! Det är rekord, det har aldrig hänt i den utvecklingslagets historia. Hughes slog ju alltså poängrekord där, Cole Caulfield målrekord. Och då ska vi komma ihåg att spelare som Austin Matthews, Phil Kessel, Patrick Kane, Jack Eichel, bla 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 bla, har spelat i det där laget genom tiden. Så att, att ha rekordet i antal mål, det är inte dåligt. Problemet för Cole Caulfield som har gjort att han inte går liksom topp 3 som man borde kanske göra annars när man gör så här mycket mål, det är att han är 1,70 lång. Det är en liten splink där som gjort att vissa till och med rankar honom utanför topp 15 liksom. Men nej, nu borde lagen ha lärt sig så som ligan utvecklats att man måste inte vara 1,90 för att prestera på NHL-nivå, utan man kan vara 1,70 som Alex DeBrincat som kvalitetsmässigt rankades topp 10 2017-draften eller 2016-draften var det nog. Men gick alltså i andra rundan först. Och bara nu några år senare så har han redan gjort 40 mål den här gångna säsongen i Chicago. Så att, nej. Buffalo Sabres, de tar Cole Caulfield och placerar honom in till Jack Eichel, så kommer de göra mycket mål framöver. På 8:e plats då, Edmonton Oilers. Och här sägs det att Edmonton ska välja en back, även om de skulle behöva lite vad som helst. Skulle verkligen behöva forwards också. Men, och jag säger att de tar en forward bara för att Kirby Dash, eller Kirby Dock som man ska uttalas, finns tillgänglig i 8:e valet. Det är många som rankar honom topp 5. Jag tror att LA Kings kanske kommer ta honom snarare än Dylan Cousins. Men jag säger att han hamnar i Edmonton vid 8:e valet. Han är också en otroligt skicklig spelare. Alltså. Många säger att han kanske är den forward utöver Kako och Hughes som har högst potential i hela draften. Potential alltså. För att han har ju alla verktyg, han är storväxt, han är snabb, han har otrolig teknik, han är extremt flashy och när han är på humör då är han nästan ostoppbar. Men grejen är att han är inte på humör alltid, alltså. Han är ojämn, han dyker inte upp ibland mentalt liksom, och det är ett orosmål som gör att han kanske kan sjunka lite grann i draften, vi får se. Många jämför honom faktiskt med en ung Ryan Getzlaff som också var liksom ryckte om sig och var loj som junior och som ramlade ner ganska ordentligt i första rundan det året, 2005-draften var väl det. Men sen när han fick ordning på sina grejer då blev han ju en franchise-center, så det kanske är en risk att inte välja Kirby Dack tidigt om man har chansen. Men jag säger att han hamnar i Edmonton, och Kirby Dack han är född i Edmonton, så det skulle passa bra. Ha någon som andra center bakom Connor McDavid på sikt. Ja, då tar vi 9:e valet, Anaheim Ducks. Och vem ska de ta? De här två sista valen jag gör här, de är lite homer picks som man säger. Det här är riktigt, nu har jag svenska glasögonen på mig. Men jag säger, jag menar, Anaheim Ducks är väldigt svenskvänliga om man kan säga så. De har draftat en svensk i första rundan 4 av de senaste 8 åren. Hälften de senaste 8 åren av första rundan valen har varit svenskar. Så att, jag säger att de tar Filip Broberg, backen, som vill spela i AIK. Eller han är ju liksom AIK-aren, har varit där de senaste åren. Liten besvikelse i hockeysvenskan den här säsongen. Blev faktiskt petad i kvalet, bänkad. Och nästa säsong ska han dock spela i Skellefteå i SHL då. Och i U18-VM som precis var, där jag nämnt så mycket amerikaner, där var ju Filip Broberg fantastisk. Sverige vann den turneringen och Filip Broberg blev utsedd till bäst back i turneringen. Så att det är en väldigt fin potential här. Otroligt transition-spelare som man säger. Alltså på att transportera puck, ta sig ur egen zon, vara kreativ med pucken. Men kanske framförallt i egen zon och i mittzonen, men när det kommer till offensiv zon, han har inte gjort så mycket poäng på seniornivå än. Och grejen är att han har inte riktigt lika bra koll på vad man ska göra med pucken i offensiv zon som man har i övriga delar av banan. Det är liksom ingen powerplay-specialist där, trots att han klassas som en offensiv back. Så att vi får se hur långt han kan ta sig, men potentialen finns där och därför är det faktiskt vissa scouter som håller honom som en topp 10 prospect. Men det troliga är kanske snarare topp 15 eller eventuellt ännu senare än så. Men det är också lite rykten om att Edmonton som är ute efter en back tar honom redan med 8:e valet. Vi får se. Nummer 10. Då tar jag den andra svensken som väntas gå tidigt här. Jag vet att det är lite homer pick, men Vancouver Canucks, hemmalaget i den här draften kan man väl säga. Det är de som arrangerar. Och den som får kliva upp på scenen då till fansens stora jubel, det blir Viktor Söderström. Och det här är ju också en back då. Från Sverige som han är lite, kanske lite mer tvåvägsback än Filip Broberg. Skicklig i alla delar av banan och väldigt ansvarsfull, väldigt mogen för sin ålder. Han är så här, har alltid varit liksom noggrann med kosten, noggrann med träning, noggrann med sömn. När man har hört hans intervjuer inför draften borta i USA nu och Kanada, så han har liksom redan en lite amerikansk brytning i sin engelska. Han pratar bättre engelska än vad jag gör. Kanske inte så svårt visserligen, men han känns väldigt mogen och han har liksom bestämt sig för att han ska bli ett NHL-proffs. Det är ingen snack om saken. Har lite kvar att utveckla, kan vara lite kladd med pucken ibland, men generellt sett ändå ansvarsfull spelare som vill väldigt, väldigt mycket. Och jag tror han kommer gå tidigt. Kopplingen mellan Vancouver och Brynäs faktiskt, för han tillhör alltså Brynäs, Viktor Söderström, det är att i liksom Brynäs ett viktigt bollplank för deras sportledning, det är Inge Hammarström, en gammal Brynäs legendar som ju det senaste decenniumet varit scout för just Vancouver Canucks. Slutade dock i fjol men har ju verkligen kontakter upp i Vancouver-ledningen. Nu är han liksom nästan en del av Brynäs sportledning också. Så han har ju full koll på Söderström, han har full koll på Vancouver Canucks. Så att därför säger jag att han ser till att Canucks inte missar chansen att ta Viktor Söderström. Ja, där har ni min topp 10. Hoppas att ni gick och lyssna på en monolog här. Ingen Bjurman som bemöter mina konstiga påståenden hit och dit, men så ligger det till i alla fall. Andra namn som mycket, mycket troligt kan gå topp 10. Det här är ju naturligtvis inte facit, det kan bli helt annorlunda. Det är till exempel Matthew Boldy, naturligtvis från USNDTP han också. Vi har ju ryssen Vasilij Podkolzin, som ju många liksom i vintras rankade som trea. Han är den bästa killen i draften bakom Juuso Kakko, men han har sjunkit rejält på listor och kanske inte minst för att han har liksom committat sig lite till SK Sankt Petersburg de kommande 2 åren. Vi får se, han kanske blir en ny Kirill Kaprizov som liksom inte kommer över till NHL utan blir en KHL-stjärna istället. Så att därför lite oro kring just Podkolzin. Sen har vi ju faktiskt en tysk back som kan gå före båda de svenska backarna. Moritz Seider. Den största backtalangen som Tyskland har fått fram, redan ordinarie som 17-18-åring där i den tyska ligan och vunnit priser och skit och satt rekord och allt vad det är. Defensiv back främst, men väldigt spännande. Och jag kan nämna, det finns fler namn jag kan nämna. Peyton Krebs har många haft som ett topp 10-val, dock skadad här precis före draften, vilket kanske blir ett orosmål. Och så har vi ju även Alex Newhook till exempel, som ju spelar där i Vancouver-trakten. Så det kanske blir hemmavalet till slut, vem vet. Men ja, vi får se hur det går. Det är alltid kul med draften i alla fall, som alltså hålls, ja, det börjar väl 2 på natten, midsommarnatten. Natten mellan midsommarafton och midsommardagen. När många ändå är vakna, kanske lite fulla visserligen. Men det är inte dumt att på natten sitta och kolla NHL-draft. Alltså. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att, där har vi det. Och nu tackar jag för mig och tackar för att ni har lyssnat så här långt. Så hörs vi nästa vecka när det är dags för ett nytt avsnitt av NHL-podden. Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål. Hanna grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, punch, beat, so hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, punch, beat, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.